Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Anatomy of an Epidemic är en reportagebok från 2010 av Robert Whittaker, en amerikansk granskande journalist som skriver om psykiatri, läkemedel och vårdens utveckling. Boken undersöker varför så många fler människor i USA har blivit långvarigt sjuka och beroende av stödinsatser för psykisk ohälsa, trots att användningen av antipsykotika, antidepressiva och lugnande medel har ökat kraftigt. Whittaker går igenom medicinernas historia, hur de introducerades och hur berättelsen om kemisk obalans fick stort genomslag i både vården och allmänheten. Samtidigt ifrågasätter han om de här läkemedlen verkligen förbättrar långtidsutfallet för många patienter. Boken är därför både en historisk genomgång och en kritisk analys av modern psykiatri med fokus på vad som händer när behandling blir långvarig och hur synen på psykisk sjukdom formas av vetenskap, industri och samhällsideal. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur läkemedlen blev psykiatrins magiska kulor. Whittaker börjar med att visa hur psykiatriska läkemedel fick en nästan mirakulös status när de först kom in i vården. Antipsykotika, antidepressiva och benzodiazepiner upptäcktes inte som rena riktade botemedel, utan ofta som bieffekter i annan läkemedelsforskning. Ändå kom det att marknadsföras som moderna genombrott som kunde göra det som äldre behandlingar inte förmådde. Det viktiga här är inte bara läkemedlen i sig, utan hur de inordnades i en större berättelse om framsteg, där psykisk sjukdom började liknas vid andra medicinska tillstånd som kunde lösas med rätt preparat. Whittaker visar hur detta skifte förändrade både patienternas förväntningar och läkarnas roll. När medicinen framställdes som ett tekniskt svar på ett biologiskt problem blev det lättare att se långvarig förskrivning som standard snarare än som ett undantag. Det är en central del av bokens kritik att själva idén om ett snabbt läkemedelssvar kunde dölja mer osäkra långtidsresultat. För det andra, kemisk obalans som förklaring och varför Whittaker ifrågasätter den. En stor del av boken ägnas åt att granska föreställningen om kemisk obalans. Alltså tanken att depression beror på för lite serotonin och schizofreni på för mycket dopamin. Whittaker menar att dessa teorier ofta kom i efterhand för att passa in läkemedlens verkningssätt, snarare än att de först bevisades vetenskapligt och sedan ledde till behandlingarna. Det gör hans resonemang viktigt eftersom han inte bara kritiserar enskilda mediciner utan hela sättet att förklara psykisk ohälsa. Om orsaken beskrivs som en enkel hjärnkemisk störning blir det också lättare att tro att lösningen måste vara en långvarig kemisk korrigering. Whittaker menar att bilden är mycket mer komplicerad och att människor påverkas av relationer, stress, miljö och vårdformer. För läsaren blir det här en påminnelse om att en stark medicinsk förklaringsmodell inte automatiskt är en bevisad modell. Boken uppmanar därför till kritiskt tänkande, särskilt när en populär vetenskaplig förklaring också råkar stödja en stor läkemedelsmarknad. För det tredje, långtidsbehandlingens pris för hjärna återhämtning. Det mest omdiskuterade inslaget i boken är Whittakers argument att långvarig användning av psykiatriska läkemedel kan försämra prognosen för vissa patienter. Han hävdar inte att läkemedel aldrig hjälper, utan att de ofta används för länge och att det kan förändra hjärnans normala funktion över tid. Särskilt antipsykotika får stor uppmärksamhet eftersom man lyfter forskning som pekar på att högre doser och längre exponering kan hänga ihop med sämre långtidsutfall. Poängen är inte att varje individ påverkas likadant, utan att vårdens rutinmässiga antagande om fortsatt medicinering kan vara riskabelt. För läsaren innebär detta en annan syn på behandling, där det inte räcker att fråga om en tablett hjälper här och nu. Man måste också fråga vad som händer efter månader och år. Whittaker menar att en del patienter blir mer kroniska, inte mindre, när de hålls kvar i ett system där medicinen blir huvudsaklig lösning. Den här delen av boken är central eftersom den förskjuter fokus från kortsiktig symptomlindring till långsiktig livskvalitet och återhämtning. För det fjärde, psykiatrins historia. Industrins makt och svensk läsning av vårdens förändring. Boken är också en historisk skrivning om hur psykiatrin i USA förändrades under efterkrigstiden. I takt med att läkemedelsindustrin växte och fick större inflytande över vårdens praktiker. Whittaker beskriver hur förskrivningsmönster, marknadsföring och professionella intressen började samverka på ett sätt som gynnade mer medicinering. Det här är särskilt intressant i en svensk läsning eftersom det påminner om hur även nordiska välfärdssystem hela tiden påverkas av internationell läkemedelsindustri. Nya behandlingsideal och förväntningar på snabb effektivitet. Whitaker visar hur en förändring i medicinsk kultur kan få stora sociala konsekvenser när fler människor definieras genom diagnoser och blir beroende av långtidsbehandling. Han riktar alltså inte bara kritik mot enskilda läkemedelsföretag utan mot ett system där vetenskap, ekonomi och professionell status kan dra åt samma håll. Det gör boken relevant även utanför USA. Den ger verktyg för att förstå hur moderna vårdsystem kan börja behandla mänskligt lidande som ett farmakologiskt problem, även när orsakerna är bredare och mer samhälleliga. Slutligen, alternativ till kronisk medicinering, till exempel öppna dialoger och mänskligt stöd, trots sin kritiska ton är boken inte bara en anklagelse, utan också ett försök att visa andra vägar. Whitaker lyfter fram vårdmodeller där läkemedel används mer återhållsamt och där relationer, familjestöd och socialt sammanhang får större plats. Särskilt uppmärksammar han finska Open Dialogue som blivit känt för att arbeta med tidiga insatser. Mindre rutinmässig medicinering och starkt fokus på samtal och nätverk runt patienten. För en svensk publik är detta lätt att förstå i en nordisk vårdkontext där man ofta värderar samverkan, offentlig omsorg och långsiktigt stöd. Poängen är inte att all medicin ska avskaffas, utan att vården bör bli mer selektiv och försiktig. Whitaker menar att verklig hjälp ofta kräver mer än läkemedel, särskilt vid svåra kriser. Den här delen ger boken balans, eftersom den inte bara river ner en modell utan också pekar mot en mer human och mindre ensidig psykiatri. Det är en viktig anledning till att boken fortsatt diskuteras av både patienter, anhöriga och yrkesverksamma. Sammanfattningsvis, Anatomy of an Epidemic passar bäst för läsare som vill förstå psykiatri bortom enkla slagord, särskilt vårdpersonal, patienter, anhöriga, beslutsfattare och alla som vill granska hur psykofarmaka används över tid. Boken ger inte bara en kritik av enskilda läkemedel, utan hjälper läsaren att se hur diagnoser, behandlingstraditioner och industriella intressen kan samverka. Den intellektuella vinsten är att man lär sig skilja mellan kortsiktig symptomlindring och långsiktigt behandlingsutfall. Något som ofta saknas i mer förenklade böcker om mental hälsa. Det som gör Whitakers bok särskild jämfört med många andra i genren är kombinationen av historisk överblick, journalistisk granskning och ett tydligt fokus på långtidsfrågan. Han skriver inte som en manual och inte heller som en ren polemik, utan som en undersökning av varför ett system som skulle minska lidande ibland verkar bidra till kronisk sjukdom. För den som vill förstå modern psykiatri kritiskt men sakligt är boken därför både provokativ och användbar. Den öppnar för mer försiktiga, mer mänskliga och mer evidensmedvetna sätt att tänka kring behandling. Om du vill stödja Robert Whitaker, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!